Idag har jag ingen mindre än Tobias Karlsson och Magdalena Forsberg hos mig. De har precis skrivit boken Hitta motivationen genom livets toppar och dalar. Och nu ska jag göra en liten snabb presentation av er två. Mm. Tobias, dansare, entreprenör, författare och tv-personlighet. Jag menar, du har varit med hur många säsonger av Let's Dance?
Min 20:e.
Din 20:e. Mm. Sluta skryt, tänkte jag säga.
Jag är ju ingenting. Mitt tv är ju ingenting mot det. Nu kommer fröken Forsberg här borta.
Och sen har vi Magdalena Forsberg som inte bara vunnit Jerringepriset 4 hela gånger. Hon har vunnit 6 VM-guld i skidskytte, flera bronsmedaljer och silvermedaljer i stafett. Vad ska jag säga, du har vunnit På spåret. Vad har du inte vunnit? Välkommen hit, både Tobias och Magdalena.
Tack så mycket, Martina.
Vad hade du mer vunnit?
Det jag faktiskt är mest stolt över att jag har vunnit, det är att jag har vunnit den totala världscupen 6 år efter varandra.
Fan vad grym du är. Du också, Tobias.
Tack så mycket.
Du kommer ju trots allt tvåa i Herre på täppan.
Exakt, och det är ju den största bravaden som man kan tänka sig, eller hur? Alltså, Herre på täppan som alla i Sverige såg.
Ja, men jag kan säga så här, Tobias. Det var ju man kan säga ett överlevnadsprogram.
Ja, det var det verkligen.
Och lite, var lite street smart där igenom.
Alltså Robinson och så här, The Island längre i väggen för Herre på täppan. Det var ju riktiga tävlingar. Det var ju vika flygplan och det var ju så här staplar och muggar på varandra och sånt där. Så det var ju livsbejakande tävlingar.
Hade du tränat inför det?
Ja, alltså, väldigt mycket vilka flygplan har jag gjort. Mätat snör och sånt.
Du vet, när vi skulle vika, jag var ju med i det, när vi skulle vika flygplan, alltså jag har två söner, jag har aldrig vikt ett sånt där jäkla pappersflygplan i hela mitt liv. Så att, och då står vi ju på rad, och då ser jag att en av tjejerna är sjukt duktig på att vika, men jag hann ju inte titta. Och så får vi iväg alla våra pappersflygplan, min kom ju kanske 1,5 meter då. Vissa flög iväg 20-30 meter för de vet ju exakt hur man ska vika dem där. Och sen, hon kom iväg väldigt långt med sitt första, men hon var ju inte riktigt nöjd. Så hon vek ju om. Mm. Och då såg jag ju till att se på hur hon gjorde det. Och helt plötsligt kom min iväg 20 meter.
Ja, precis.
Jag bara, vad hände? På tal om att vara lite street smart.
Ja, verkligen.
Det är ju verkligen. Alltså, du har ju verkligen street smartheten.
Tycker du?
Ja, jag tycker
personifierad.
Jag tyckte att du var väldigt bra här på täppan för att du verkligen såg och lärde dig massa saker på under vägen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tillbaka till er. Ni har ju skrivit boken Hitta motivationen genom livets toppar och dalar.
Mm.
Och innan vi kommer fram till hur ni kom fram till att ni skulle skriva den här boken, så vill jag ju såklart veta hur ni lärde känna varandra och varför ni har kommit fram till den här boken.
Ja, alltså 1900 tänkte jag säga, men det är 2019, så skulle jag absolut inte göra Let's Dance. Jag låg på en strand i Thailand och skulle inte vara med överhuvudtaget och göra Let's Dance det året. Men sen så redan efter 2 veckor så hade den här fantastiska damen då förbrukat 2 partners i Let's Dance.
Sån är jag.
Sån är hon. Och ringdes in i panik till programmet för att då stötta Magdalena i den här resan. Och där började dels då vårt danspartnerskap, men också en fantastisk vänskap som har verkligen vuxit sig fast. Och nu så kan vi liksom inte tänka oss ett liv utav varandra egentligen.
Nej.
Och hur hittade ni varandra i dansen?
Men det, ja, du har ju själv varit med i Let's Dance. Man kommer ju varann som nära och man skrattar och man gråter och det blir liksom intensivt under kort tid. Och sen så tror jag att vi, just det där, vi var liksom så himla öppna med varann hela tiden också. Mm. På en gång, från dag ett.
Ja, och kompletterar varandra otroligt mycket.
Alltså, vi är inte så lika egentligen.
Nej, väldigt olika. För att hon älskar ju naturen och jag är ganska så naturointresserad faktiskt, ska jag säga. Så där. Men hon har lärt mig att se den skönheten i naturen och vara ute på längdskidor. Hon brukar säga så här, åh gud, kolla här, vad vackert det är här. Det förstår ju inte du. Du förstår ju inte hur vackert det här
är.
Och jag har fått komma liksom och ta del av Tobias värld. Så där, så att, en fantastisk...
Vad är det för värld du har fått ta del?
Jag vill också veta det.
Den där Stockholmsvärlden. Jag är ju liksom ingen Stockholmsmänniska. Lite så. Han har tagit med mig på Berghainfest. Ja.
Ja, det är
vi
bra.
Stannar där.
Vi stannar där, jag tror.
Nej, jag vill gärna höra lite mer om festen.
Nej, det ska vi inte göra.
Men Magdalena, Tobias, jag har ju haft dig i podden tidigare. Vi har pratat om din uppväxt. Det har varit mycket mobbning och utanförskap i ditt fall. Och också för dig att komma ut som gay och så vidare. Hur har din uppväxt varit?
Min uppväxt var ju ganska, inte alls som Tobias uppväxt, men jag är också uppväxt på landet liksom, Tobias. Där har vi något gemensamt i lilla Ullånger uppe i Höga kusten i Norrland. På en gård, vi hade djur. Jag höll på med sport. Så jag hade häst.
Som jag är muslim, det kallas för odjur. Okay.
Nej, men så att det var så här idylliskt. Måste jag säga. En fantastisk uppväxt.
Fast du ville inte bli skidåkare. Du ville ju...
Nej, men jag hade ju ingen dröm eller mål att jag skulle bli någon skidåkare, skidskytte och vinna medaljer och sådär när jag blev vuxen. Utan min dröm, det var att få en häst. Det var min stora dröm. Jag var så här riktigt älskade hästar.
Och hur hamnade du på skidorna då?
Det var, då man växer upp i sådana här litet ställe så kanske inte finns oanat med aktiviteter som erbjuds. Så var det ju Tobias och till och med åkt skidor i Östersjö där han växte upp. Det var det som erbjuds där också.
Ja.
Nej, men så att alla åkte ju skidor och höll på med skidor. Och min mamma var väldigt tyckte jag var väldigt skoj med skidor. Så att det blev som naturligt. Och då kompisarna håller på med någonting så dras man ju gärna till det också.
Så din uppväxt var egentligen fri från problem och mobbning och hela den biten?
Ja.
Och den, du höll dig bara... Hur mycket tränade du?
Ja, men jag tränade ju nästan varje dag med någonting. Jag höll på med alla möjliga sporter. Det var friidrott och gymnastik och basket och skidåkning och alpin skidåkning och så hästen. Så det var ju hela tiden någonting.
Så här, och hur gammal var du när du vann din första tävling?
Det var kanske 6-7 år.
6-7 år.
Ja, jag började tävla där.
Och när vann du din första stora tävling, jag tänker internationellt?
Min första världscuptävling vann jag när jag var 28, tror jag.
Det är ju rätt sent.
Ja, jag bytte nämligen sport när jag var 27. Från längdåkning till skidskytte. Så att,
men hade du skjutit lerduvor innan då?
Nej, jo, jag hade nog skjutit några lerduvor, men du har inte så mycket nytta av att skjuta lerduvor när du ska skjuta skidskytte. Lerduvor, det har du säkert skjutit, då pekar man ju bara så här. Skidskytte, då måste du sikta ett helt annat skytte. Men jag fick träna jättemycket, men jag tyckte det var superskoj och märkte på en gång nästan att wow, det här har jag ju talang för. Det här passar ju mig perfekt. Tänk att upptäcka det när man är 27 år gammal. Jag har ju lika gärna kunnat missat det här.
Ja, det låter ju helt sjukt egentligen.
Och det bästa med det här tycker jag att en av Magdas absolut största drivkrafter i livet är att utvecklas. Och det är så, det talar så mycket för det att hennes skifte från skidåkningen till skidskytte, att de verkligen utvecklas och vill lära någonting nytt. Liksom. Att det hade liksom stagnerat i skidåkningen.
Det hade stagnerat och jag hade ingen aning om hur jag skulle träna, vad jag skulle göra för att bli bättre längdåkerska. Och just det där att få prova någonting nytt, det jag känner att jag verkligen kan utvecklas. Att jag får en sån här positiv utvecklingskurva igen. Kan troligtvis bara sätta små mål och väldigt viktigt, hitta glädjen innan det jag gjorde igen också. För jag hade ju helt tappat glädjen inom längdåkningen.
Ja, för i min hjärna så tänker jag att en fotbollsspelare lägger av när han är 35. Björn Borg la med sporten när han var 26. Mm. Och du börjar få dina medaljer när du är 28. Mm. Det känns ju jättegaj. Då tänker man ju att de här 20-23-åringarna börjar ju komma ikapp. Men det gjorde de ju inte. Utan du vann över dem som
var 10-åringar. De hade inte en chans, ska jag säga.
Nej, exakt. They had no chance.
Nej, men alltså jag bytte sport när jag var 27. Men så här efter, jag hade ju då också insåg att jag har jättemycket erfarenhet och nytta av det jag gjort tidigare. tidigare. Man är alltid så nytta att ha med sig det man har gjort fram till den dagen. Och jag hade ju en längdåkningskarriär som jag kunde dra mycket nytta av in i min nya karriär.
Men du vinner ju ändå 6 VM-guld efter 28.
Mm.
Jag menar, när tog du din sista medalj? Hur gammal var du då?
35.
Ja, och då anses man väl vara rätt gammal inom sporten, eller?
Ja, fast jag tycker skidskytte är en sport som du kan ändå hålla på med ganska länge. Men rutinen och erfarenheten är ju så extremt viktig. Men idag håller vi ofta på med sport längre än man gjorde förr. För nu är det ju mer av ett jobb. Mm. Titta tillbaka 15-20 år så slutar ju folk tidigare. Titta på Zlatan, hur gammal är han? Han håller på fortfarande.
Ja,
och du är ju så ung också i dig själv. Ja, alltså, du är så sjukt ung och som ser så fräsch ut. Petra Mede, vi träffade henne på UNICEF-galan för 2 år sedan. Och då frågade Petra, så här, är du fortfarande aktiv? Så frågade hon Magdalena. Så bara, och då glade hon av 2002. Liksom. Så det var liksom 20 år sedan. Hennes karriär slut.
Hon är komiker också, Petra Mede. Tänkte du på det?
Ja, det kanske var det. Och man komisk.
Vilket år var det 2002 som var ditt sista år?
Ja, 2002 så slutade jag. Och då hade jag bestämt 2 år innan att den dagen är min sista tävling.
Och får jag fråga, jag och Tobias här som aldrig vunnit en världscupseger.
Tala för dig själv.
Tala för mig själv.
Jag har fortfarande några år kvar.
Hur känns det att stå där högst upp på pallen? Ger det en mer adrenalin att vinna ytterligare en och ytterligare en?
Mm, det gör ju det.
Det är aldrig så
här, det är farligt att bli nöjd. För då kommer du ju inte att fortsätta prestera bra. Så att det gäller ju hela tiden att hitta de här nya grejerna som du kan bli motiverad av. Det är super, super viktigt. Men att stå där högst upp på prispallen, så har ju jag, när jag har stått där, inte riktigt kanske varit i stunden och blivit så här tagen av det, utan man är så fokuserad som man står där på den där prispallen. Här då. Däremot när jag har stått på sidan av prispallen, jag vet att jag stod och blev 4 en gång på ett VM i Oslo när min konkurrent och kompis Liv Grete Skjelbred Poiré fick ställas överst på prispallen, då blev jag rörd. Då kunde jag liksom ta till mig.
Du kunde ta in det. Ja, för då är det så här, kamerorna ska på och se bra ut. Nu har jag ett trevligt leende.
Nej, det ser bra ut. Det fanns inte mer.
Men, det gör du nu efter att du har träffat Tobias. Whatever.
Ja, whatever.
Magdalena, du är ju gift.
Ja.
Ja. Hur länge har du varit gift?
Väldigt länge. Hur länge har jag varit gift? Sen 80... Nej.
80. Nej, det är 80 kan inte vara. Det är 45. 45 år liksom. Du är ju 55.
Och barn?
Jag har 2 barn.
2 barn. Ja. Och jag menar, Tobias tog upp väldigt mycket av din tid i Let's Dance. Det var aldrig så att det fanns någon svartsjuka mellan din man och Tobias.
Min man älskar Tobias.
Ja, han gör det.
Ja,
vad ska man vara svartsjuk på liksom? Alltså, det är ju...
en till son i familjen.
Tobias, han är liksom en del i familjen.
Ja, jättemysigt. De är jättebra. Henrik är fantastisk. Alltså, det är, alltså, som de har tagit emot mig, den familjen är helt, alltså, helt otroligt. Alltså, vi har så kul.
Är du ofta uppe hos Henrik och Magdalena?
Ja, faktiskt. Jag har typ inte varit på Höga Kusten innan jag träffade Magdalena, men nu har jag liksom, känner jag som ett andra hem där uppe. Vi är ute med båten och åker runt, och det är Härnösand och det är Sundsvall och det är Bergforsen och det är Ullånger.
Går upp på berg och...
Ja.
Och barnen?
Ja, de är jättebra. Vi har ju en väldigt fin kommunikation, alltså, tycker jag. Men det är ju, och de har ju blivit tvingade ihop med mig. De har ju inte valt det själva. Liksom.
Nej, men, och de tycker så mycket om dig, Tobias.
Ja.
Säger Magdalena.
Ja, precis. Och de säger så. De kommer äta deras mat. Liksom.
Det tror jag att de gör. Men Magdalena, sen har du ju stått på scenen och fått 4 Gäringepriser också. Du är ju ändå svenska folket som röstar.
Ja, det är ju fantastiskt att kunna få den uppskattningen. Men när man är i alla fall var jag så mitt i min idrottskarriär att jag var så inne i, jag kunde ha svårt att ta in allt det här som hände runt omkring, all den här fina uppskattningen som jag fick. Så det är mest efter karriären som man sjunker in att wow, jag har faktiskt fått 4 Gäringpris.
Och det är väldigt kul faktiskt, för att de sitter alltså i en bil med familjen, och så är det en så här frågesport på typ, om det rings och spelar på radion, så är det då Henrik och hennes 2 barn i baksätet, och så är det frågan så här: vem är den enda person i Sverige som har fått 4 Gäringpris? Och barnen bara så här, det måste vara Zlatan, och så bara Magdalena Forsberg, och bara what, morsan?
Ja, det är helt sjukt. Det är lite roligt. Men jag vet, Magdalena, jag förstår vad du säger. För att det är ju ungefär som när folk frågar mig, du gjorde den här klassresan och du kom från förorten och du hamnade i societeten. Hur känns den resan? Jag kan prata om resan idag när jag tittar tillbaka på den. Men när man är mitt i resan, då känner man ju inte av den så att säga. Så att det är precis, jag kan förstå vad du säger. Sen väljer du att ställa upp i Let's Dance med Tobias. Mm. Eller det var ju inte med Tobias.
Jag avverkade några på
två vägen. Hamnade på psyket och sen kom Tobias in.
Exakt så var det.
Tobias klarade av det bara, han pallade trycket. Nej, jag skojar bara. Men, och vilket år var det?
2019.
Det? För det är där er resa börjar nu.
Ja.
Och någonstans har ni ju skrivit den här boken Hitta motivationen genom livets toppar och dalar. Hur kom ni fram till det? För att ni har väl också haft era frågeställningar i livet och någonstans man skriver en bok för att det finns mycket känslor av någonting. Mm. Och hur kom ni fram till det?
Den började med att vi faktiskt fick frågan oberoende av varandra om vi ville skriva en bok om motivation just tillsammans. Och det är som från dag ett är det liksom som att universum har liksom parat ihop oss här. Ni ska göra någonting tillsammans. Det är helt absurt. Så här, vi möts på de mest konstiga platser i Sverige och vi, så bara, folk bara vill att vi ska göra saker. Så det här var liksom ett tecken på att vi skulle göra ännu mer saker tillsammans.
Ytterligare rätt,
precis. Och sen så bara när vi fått frågan så tänkte jag bara, vad tycker vi egentligen om det här? Vad motiverar oss? Hur hittar vi motivationen i vardagen?
Vad tycker vi är viktigt för att de mår bra?
Precis, och i de samtalen så växte det fram att Magdalena har ju alltid i sin träning har man alltid gått efter något som kallas för prestationstriangeln. Med att det är viktigt med att man ska äta rätt, man ska träna rätt och man ska vila.
Tillräckligt mycket, en liksidig triangel liksom, över tre sidor. Och så ökar du på träna så måste du också öka på de två andra sidorna för att det ska vara balans i det här. Så att, det var så vi började och spåna och kom fram till att det räcker ju inte bara med de där tre sidorna för att vi ska bli vårt bästa jag och må bra och kunna...
Efter karriären,
livet som det ändå är.
Ja, precis.
Men jag tänker när ni kommer in där på dansgolvet och du Tobias säger att Magdalena öppnar sig väldigt tidigt och du sa det. För du har ju haft HIV och du har ju haft cancer.
Nej, jag har faktiskt inte haft cancer, men jag har haft en tumör.
Okej.
Som man inte visste, det var inte elak, det var godartad. Så man kan inte säga att jag har haft cancer, men jag har haft en tumör. Och jag visste ju inte om den var god eller elakartad. Så jag trodde att jag skulle dö i några veckor.
Nej, du trodde det.
Ja. Så det var verkligen en dal i livet som för Tobias med HIV.
Och när de säger att de har hittat en tumör, vad hittar de den?
Jag hade en tumör på min ena njure.
Oj.
Så den skulle de operera bort och det gjorde de. Och sen så fick jag vänta 8 veckor på besked då, om det var god eller elakartad. Och jag trodde ju att det var elakartad. Och så visade det sig att det inte var det. Så då kom jag upp min dal där.
Och vilket år var det här?
Det var 2018.
Så det var innan du tackade ja till Let's
Dance? Ja, och jag hade nog aldrig tackat ja till Let's Dance om det inte var för det där. För jag fick som ett nytt liv i och med att jag fick beskedet att det var en godartad tumör. Jag brukar säga att jag är Magdalena 2.0 efter det. Och säg inte nej till så mycket saker och vänta inte sedan med saker och ting för det kanske inte finns något sen. Det vet
fånga
jag.
Dagen.
Verkligen.
Carpe diem. Kan de bitarna ha varit en del av varför ni valde att skriva boken?
Ja, men definitivt. Alltså, dels att vi hade lätt att öppna upp oss för varandra och vi delade både den här glädjen som Let's Dance medför, som du också vet att det är ju otroligt, det är ju så mycket fantastiskt som kommer ur den här dansen, men också att vi delar allt det jobbiga och det kändes så viktigt att kunna få prata om det och få dela de sakerna också.
Vi har ju upptäckt det att när vi pratade om de här sakerna, Tobias gick ut med sin HIV, det var ju 2019 väl, på hösten, hur mycket det kan hjälpa andra människor, det är viktigt för oss. Och jag ville först inte prata om min tumör heller, för jag visste inte vad ska jag säga. Men så blev jag ju ändå bara att berätta om det och också märkte att det hjälpte andra människor. Så det är ju fantastiskt om vi bara kan hjälpa någon.
Precis. Och också det att man, ofta när man möter människor ute på stan, kanske någon resig busschaufför eller man är på Skatteverket, den här tjuriga kärringen bakom kassan, liksom så här, så har vi väldigt få gånger all information vad som har hänt i den människans liv. Och vi tror bara att det skulle vara så otroligt mycket bättre för alla människor att öppna upp sig om sina svagheter, vad de har varit med om, sina trauman, för att kunna, man får en större förståelse för att vad den här människan är som den är. Det är så, alltså, så ofta som man säger, men berätta om det här, så kan jag ha mycket större chans att förstå varför du är sån här. Jag kan möta dig på ett helt annat plan. Mm. Så att det har vi också försökt verkligen förmedla i den här boken. Mm. Att det är hur viktigt det är.
Och det du pratar om nu, det är vad jag försöker förmedla i alla situationer. Vare sig det är invandrare, svenskar, människor som kommer från krigsdrabbade länder. Att man kanske har posttraumatisk stress eller man kanske beter sig på ett speciellt sätt för att man har varit med om någonting. Men det är ofta stängda dörrar och fördomarna liksom bara bubblar. Mm. Och därför är det väldigt viktigt att prata. För att när man pratar så bygger man ju också broar.
Verkligen.
Så att, absolut. Och vad fint att du pratade om det nu.
Jag var på en fantastisk föreläsning med en otrolig föreläsare som heter Chabelle Gabro. Vet du vem det är? Chabelle Gabro. Som pratar om integration. Och på ett sånt sätt som att publiken bara förstår hur det är att fly, hur det är att bara komma till ett annat land, hur man möts av den här barriären hela tiden, och språkbarriären eller bara kulturbarriären. Och det var ett otroligt sätt att förmedla det på.
Alla borde få lyssna på Chabelle.
Ja, verkligen, alltså så bra.
Och jag har haft också många i min podd med invandrarbakgrund som har just pratat om sin flykt och så vidare, och framförallt då som ensamkommande från Afghanistan, hur det känns att komma hit och redan från början bli anklagad för våldtäktsman och man ger inga jobb och så vidare, och också förstår känslan av att det här är barn som också har föräldrar som också saknar sina föräldrar och sin familj, och så blir man på något sätt så här bortfös, som om man vore någon så här någon äcklig våldtäktsman som inte vill anpassa sig i det svenska samhället. Nu har ju många öppnat sina dörrar också, och det ska vi tacka Gud för. Men det är klart att det är lättare att hamna i ett utanförskap, och det är lättare att hamna i kriminalitet och i allt det där om alla dörrar stängs.
Verkligen. Ja. Det har ingenting med etnicitet att göra. Nej, det har ingenting med ekonomiska befogenheter att göra. Liksom. Det har ju bara vem som är längst ner i näringskedjan.
100%. Och det säger jag hela tiden. Det handlar ju om fattig och rik. Det handlar ju inte om mörk och vit.
Verkligen inte.
Så, så är det ju.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ni väljer ju att bestiga
Kilimanjaro. Precis.
Men jag håller på att säga Mount Everest nu.
Ja, men
det var Kilimanjaro, för det var faktiskt Kilimanjaro.
Dream on.
Ja, men jag sa att tänk va.
Ja, det är Magnas största dröm faktiskt, att bestiga Mount Everest.
Nej, men något högt på det.
Kommer du göra det?
Men det här var ju också högt. Ja, Kilimanjaro i Tanzania.
Hur högt är det?
5895. Vi har det som lite så här ramberättelse i boken. För vi tänkte att om du skriver om det här med bland annat mål och syfte som vi tycker är viktigt att man har då, så ska vi då ha det gemensamt. Mål och syfte i vår bok. Och då har vi då målet att bestiga Kilimanjaro, Afrikas högsta berg, och sätta Pride-flaggan på toppen där, med syftet då att belysa de här orättvisorna som fortfarande finns runt om i världen. Och det är inte så många som vet det, men i Tanzania där vi var då, där är det faktiskt upp till 30 års fängelse att vara homosexuell. Mm. Så det var inte helt onervöst. Nej, att sätta den här flaggan där.
Nej, men det var ju inte, alltså, det var inte självklart. Alltså, för man tänker, vad händer nu? Vi har kommit upp på toppen, vilket var euforiskt och fantastiskt. Men att ta upp den där symboliska flaggan liksom, och vifta den där uppe var inte självklart. Jag var skitnervös. Alltså, jag hade varit nervös i flera veckor för just det där ögonblicket. Mm. För jag tänker, vad händer nu? Liksom?
Det är massor... Du var inte ensam där uppe.
Nej, det var massor med afrikanska guider och massa andra utländska turister. Och tänkte, vad händer nu? Liksom, det är ändå olagligt det här. Mm. Och då ändå bara, det var en av de absolut vackraste ögonblicken i mitt liv i alla fall.
Ja, det var...
att vi bara... att de folk liksom kom in och kastade sig in i den här bilden, var med och tog bilden med den flaggan längst upp på Afrikas tak.
Ja, det var så häftigt. Jag ryser fortfarande.
Ja, det var så coolt.
Men då tänker jag, vägen upp så mådde du väldigt dåligt, Magdalena. Ja, du klarade dig nästan bättre, Tobias.
Helt osannolikt.
Trallade på, sjöng.
Helt osannolikt.
Jag har sett hans överlevnadssida. Jag förstår att du klarar dig bra. Men ändå mot Magdalena.
Ja, precis. Man maskin liksom.
Magdalena, maskin Elena.
Ja.
Vad var det som hände?
Jag blev höjdsjuk. Där vi hade 2 dagar kvar väl, så vaknade jag plötsligt mitt i natten och kände att oj, jag mår illa.
Och, har du kräkits?
Jag kräkits, jag kräks. Så att det var helt... Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte riktigt. Jag tänkte bara en sak. Jag skulle bara upp på den här toppen med den där flaggan. Det var bara det som fanns i huvudet. Jag kommer inte ihåg mycket från när jag gick där hela den natten upp till toppen. Utan det fanns bara det här som, syftet som fick mig att komma upp. Så har vi ett syfte, har vi vårt varför, så klarar vi av så mycket mer än vi någonsin tror att vi kan göra.
Och det är så viktigt det här också i just i boken. Alltså ramberättelsen är ju den är så fint och den blir så symbolisk, att vi alla måste ju ha det där syftet i livet. Våra berg eller våra dagar vi ska gå upp ur sängen. Varför går jag upp liksom? Mm. Det är inte bara för att jag ska laga frukost eller jag ska ha någonting mer som jag kan hänga upp mitt liv på faktiskt, och känna att jag gör nytta, att jag gör någonting för en annan
människa.
Ni måste ha suttit många, många timmar med varandra och kommit varandra ännu närmare varandra med boken och självklart med bestigningen av berget. Har ni lärt av varandra under resans gång?
Ja, men jag lärde så mycket alltså, av Tobbe.
Vad har du lärt dig av Tobias?
Ja, men han är ju helt makalös, fantastisk människa. Och bara fått ta del av lite av det, alltså, jag är så otroligt tacksam. Och sen har du lärt mig så mycket. Ja, men du har så mycket energi och så positiv, så möjligheter. Och just det här också med allas lika värde, det har jag ju haft med mig sedan tidigare, men nu ännu mer har jag fått med mig av dig. Och förståelse också för mycket av de problemen.
Ja, men så mycket som i boken som är Magda, alltså som hon har, alltså hon är ju då kanske något mer blå person än vad jag är, alltså mer organiserad, strukturerad så här. Alltså den research som Magdalena har gjort inför den här boken, alltså när vi skulle göra den här boken så skickade vi först in ett manus och vi fick tillbaka en fjärdedel av det, alltså de hade bara, det finns inte, det skulle vara 2000 sidor annars. Hon har bara varit grävt i allting och älskar att gå in i allting med
nörda.
Ja, verkligen. Med lipopituinlipas.
Som en sporten helt enkelt.
Ja, men verkligen. Alltså,
hon det går så, hand i hand.
Verkligen. Alltså, bara, vi har kompletterat varandra så bra under den här resan.
Verkligen. Du är fantastisk på att skriva och berätta. Så att ja, men vi kompletterar varandra
verkligen.
Och lärt oss av varandra. Ja.
Och nu, det bästa nu är att vi kan, nu, alltid när Magda är i Stockholm så bor hon hos mig. Så vaknar vi upp på morgonen och så går någon av oss och kokar kaffe. Och så kommer vi in med en kopp kaffe i sängen och så pratar vi om döden eller
om
livet. Eller,
ja, det är väldigt mycket död där.
Men vi pratar om viktiga saker. Inte bara så här bla 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 och vilken kändis gjort det här. Det här är liksom riktiga saker. Det är så häftigt.
Ja. Det är så fantastiskt vän. Att prata med dig. Jag älskar att prata med dig om sådana här saker.
Om du inte vore gay, hade du gift med Magdalena?
Ja, men det hade ju Henrik stått i vägen. Jag skulle göra någonting med honom först.
Synd om honom. Det här var tagit Henrik.
Ja, det är väldigt nytt nu, någonting som är lite up and coming. Det är det här med truppel. Man kan ju bo i en truppel, liksom en trippel.
Och vad är en truppel?
Ja, men alltså 3 stycken, så jag, Henrik och
Magda.
Okay,
ja, det hette trippel och truppel var någon trupp. Var någon.
Ja, trupp
okay, det är ju samma sak, allt mer, fler än två är väl trupp, tripp, trapp, tripp, trapp, trull.
Nej, vi håller det så här tror jag på. Alla mår bäst här.
Men för att du är ju, eller ni verkar ju ändå vara kära i varandra.
Ja, men alltså, det, som sagt, jag skulle aldrig...
Vi kan ju vara kära i varandra i alla fall.
Det kan vi vara, absolut. Ja. Alltså, men alltså, tänk bara ha den där tryggheten. Att man vet att någon bara finns där i nu och när. Och alltid ställer upp om det skulle vara någonting. Alltså, det är helt...
Men du är ju som min brorsa, som jag inte någonsin har haft. Ja,
exakt så är det. Exakt så är det.
Era föräldrar, har de träffats?
Nej, det har de inte.
Men du har kanske träffat Tobias...
Det har jag gjort. De är helt underbara. De har jag träffat flera gånger. De är så fina.
Och du måste ha träffat Magdalenas.
Ja, absolut. Ja. Jag hade inte haft...
Min mamma gick tyvärr bort 2016. Hon hade älskat Tobias.
Ja, men jag hade aldrig träffat Tobias. Men så är det. Men så sjukt. För några veckor sedan bara så var Magdalena och delade pengar då med postkoden. Och så blev det till Askersund. Så vi blev ganska nära där jag bor. Min mamma bor så här ändå. Där. Och så rätt som det så ringer Magda. Du tror inte det är sant, men... Jag står nu i Östansjö på din gamla skola och ska dela ut pengar. Liksom. I Östansjö som är så här plytte för Hallsberg. Liksom. Har hon blivit skickad då för att dela ut pengar under den här tid i postkoden? Det är så absurd.
Ja, det är så
bara, ja, men då måste du åka hem till pappa och mamma och så bara knacka på så mamma och pappa så här och bara kommer in och fikar. Och bra. Är det så, hur fint är det?
Ja, det är så,
så
fint.
Mysigt att komma hälsa på då.
Då tänker jag så här, det känns ju som när man tittar på det här postkodlotteriet att det är bara de här små samhällena som man inte ens visste existerar som vinner stålarna.
Nej, men så är det inte. Det för att inte när så. Du bodde på Söder, Tobias, kom du ihåg det? Då var jag ju också alldeles bredvid din lägenhet och delade pengar där.
Var alltid nära mig. Tänkte man och pappa öppna dörren och tror att det är postkoden så här, bara, så bara, åh, nu vinner vi pengar. Och bara, men hej, det var bara Magnus. Du skulle komma in och
fika. Det kostar oss pengar.
Tre vinerbröd mindre.
Herregud, jag förstår the disappointment. Tillbaka till Let's Dance då, ni hittar varandra och du hade avverkat två dansare och ni kommer varandra väldigt nära och ni går ju väldigt långt till Let's Dance.
Ja.
Jag får säga att Magdalena går väldigt långt.
Nästan hela vägen.
Nästan. Tobias hade ju inte gått. Men vi kom till finalen. Och det var ju fantastiskt.
Det var alltså den coolaste veckan. Och att stå där, jag och Magda mot Kalle Stäner som är min bästa polare och sin kattbetjänst som vi är så goda vänner alla fyra. Och få göra den veckan tillsammans.
Det var fantastiskt.
Och stå där och vi var världens lyckligaste två år. Liksom.
Verkligen.
Fast vi hade liksom inte sett oss vinna. Alltså, vi hade aldrig tagit det. Vi hade inte sett det.
Men man ska ju se, allt som ska hända någon gång på verkligheten måste ju ha hänt i fantasin. Vi hade aldrig ens fantiserat om att stå där som vinnare.
Nej, verkligen.
Vi var så jäkla nöjda där. Ja.
Det är det jag borde ha gjort, inte fantiserat om det.
Ja, gjorde du det?
Nej.
Gjorde du det? Hade du,
var
det
som... och jag säger så här, fantiserade inte om att åka ut först i alla fall.
Nej, det gör man aldrig. Det har ju blivit gemensamt nu, du och jag. Jag har ju också åkt ut först en
har
gång.
Du det?
Ja, förra året.
Fast jag brukar säga tre hoppade ju faktiskt av. Men vi hade ju coronasäsongen så jag brukar säga när mina barn retar mig för att jag åkte ut först jag bara, det var faktiskt program 5. Tre var ju inställda.
Just det.
Det var coronaåret. Men den här fantastiska Let's Dance-bubblan som ingen som inte har varit med i Let's Dance, nu hade vi ett coronaår men jag kan ändå förstå den för jag var ju ändå liten del av den. Man kommer varandra så nära och man får nya vänner och det är ju verkligen en bubbla. Mm. Och det, liksom världen utanför existerar inte.
Nej.
Så när man kommer ur bubblan ganska snabbt, då känner man bara så här, men vänta, jag vill inte ut i kylan, jag vill tillbaka in i bubblan. Nu gick ju ni så himla långt så att du känner ju inte av den känslan direkt. Men du förstår vad jag pratar om. Och för att, i och med att man tränar tillsammans 5 veckor innan självaste första programmet, Så känner man att man vill inte ur den. Man kan stanna där forever. Kände du också det, Magdalena?
Det var ju ganska många veckor det där som jag var i den där bubblan.
Kunde du inte ha delat med dig lite?
Det var ju alltså helt fantastiskt. Men när jag väl kom ur den där bubblan, det är ju himla mycket stress också. Man ska lära sig nya saker. Jag kommer ihåg att jag vaknade första morgonen efter resten var jag hemma i min säng. Och vaknade helt så här, spänn som en fiolsträng. Tänker, jag har ju med mig att jag ska liksom upp och börja lära mig någon ny dans igen. Och så inser jag att, nej, det ska jag inte. Det är slut. Och hur är hela kroppen bara, slappna av. Alltså, bara, det är speciellt. Men helt som du säger, du beskriver det, det är helt fantastiskt. Det är så kul.
Nu var jag också, Magda, väldigt, väldigt, väldigt skadad. Alltså, jag hade ju lyckats bryta ett reben på henne i någon vecka där i början.
Jag bröt också reben.
Ja. Det är ganska vanligt. Var det Tobias som bröt det också? Eller?
Nej, utan under den här viloperioden då när programmen var inställda så sparkade jag i fotboll med min son och jag tror ju att jag är Zlatan också. För att allt jag gör så tror jag jag lever min roller. Mm. Och då ska han dribbla av med en boll och stå in med hans armbåge i mina revben. Så bara, alltså, 8 veckor tog det innan det blev bra. Tror jag.
Vet, jag kände av mitt revben ett år efteråt.
Gjorde du det? Herregud. Men du gillar Tobias ändå?
Ja, fast ja, ibland, ibland var det så här jävla Tobias Karlsson.
Ja, jo, då var det verkligen.
Vad skulle du säga är det bästa med Tobias?
Ja, men... det finns så mycket. Hur långt tid har vi?
Ja, vi har, några minuter kvar.
Alltså, den här energin, sprudlande, ser alla. Ser alla människor.
Men
jag
har inte
sett. Det kanske
sett.
Är ditt bästa, Therese. Jag har sett aldrig sett dig.
Jag måste bara lägga in en grej. Vi var ju med här på Täppan och så hör jag hur många hejar på Tobias trollkarl. Eller jag hör det i alla fall. Och sen så vinner jag över honom i någon sån här... duellgrej där, frågetävling. Jag hade bara ren tur. Och så skojar jag till det lite, för jag har ju rätt bra självkänsla, så jag bryr mig egentligen inte. Och så säger jag så här, ja men tack för att ingen hejar på mig. Tobias bara, jo men kom hit liksom, fick så lite dåligt
så. Ja, men det var hemskt. Det var så hemskt, bara någon som bara, ingen hejar på mig, men jag tyckte att jag fick så dåligt samhället. Jag bara, men alltså, vad fan, du är så stark ändå. Tommy Blom behövde lite mer.
Man ser och bryr sig om alla, Tobias. Det är bara så.
Alla tror det om mig, nej men hon behöver inget, för hon är så stark ändå. Jag vet inte vad jag utstrålar, men utstrålar någon sån här pansarvagn eller någonting.
Ja, men det tror jag, det är det.
Inte bara Tina, men Putina.
Putina.
Ja, oh, nej herregud. Nej, men på tal om att se alla, jag ville bara flika in där med att det var så här gulligt av dig ändå, att du, det var inte så att du skojade bort det, du bara, åh nej, fick så här dåligt samvete. Och det visar ju, även om det var lite skoj i det,
inte för sent.
Nej, absolut inte, så visade du ändå en empati i det. Det var det jag ville komma fram till. Men fortsätt du.
Nej, men alltså det är från dag ett, så ser man det, du ser ju alla i en produktion, ser han ju alla, även de som går och plockar skräp runt omkring och så här. Du ser verkligen alla. Så mycket, mycket kärlek i den här människan.
Mm. Vad skulle du säga om din livspartner?
Ja, men det är exakt. Ja, men alltså Magda är exakt samma sätt. Det bästa med Magda är att hon har ju som sagt då alla Gäringpris och alla OS-guld, OS-medaljer och BM-guld och så här. Och så allt hon har gjort, hon är så jävla bra på allting. Och ändå så står hon så solid rotat i svenska myllan. Och varenda gång hon träffar någon så är det bara så här, tar sig tid, är intresserad av mina vänner, vad de gör, kommer ihåg vad mina föräldrar har gjort och så här bara, och frågar allt, hur mår de? Det är så här en otrolig egenskap att man med allt det i bagaget ändå bara är här och nu. Det är fint.
Ibland kan jag känna mig lite för nyfiken, så frågvis.
Ja, men det är fantastiskt.
Det är för nu. Du så här, nästan nosar och vill skvallra om allt.
Ja, men det visar ju bara hur du, när du tar dig an allt, även med boken, du vill få reda på allting. Du är en nyfiken person. Tror du att det har lite med den svenska uppväxten att göra? Jantelagen, Lutherfågeln, man ska inte tro att man är bättre än någon annan.
Så kanske ligger där. Kanske ligger där. Men jag är ju nu inte intresserad av människor faktiskt.
Vad vet du om mig, Magdalena?
Jag vet inte så jättemycket om dig, men jag vet att du har gjort en klassresa. Så här. Att du har 3 barn.
Mm. Wow!
Mm, har du. 2 killar och en tjej.
Ja, men vänta, det här blir ju stjärna. Guldstjärna.
Att du bor på Östermalm. Att du är nyskild.
Ja, bra där. Du ser.
Hon var hos frisören.
Nu ska vi. Hon har läst Hämt Extra. Jag mig lurar runt om. Hur ser ni på framtiden ihop?
Mm. Ja, men alltså, det här är ju då, vi har ju skrivit boken då, som kom då i januari, och vi är så otroligt stolta över den. Och så när vi var då på Kilimanjaro så en natt så man kissar väldigt mycket på Kilimanjaro, så man måste ut ur det förbannade tältet och det är
kallt.
Tänkte
man och man, du kissade.
Jag kissade väldigt mycket i alla fall. Ja.
Jag sov, du kissade.
Både ålder och kanske med höjden. Men i alla fall, och då en natt så sov inte jag, och då tänkte jag så här, vi måste göra en bokrelease, och du var ju på bokreleasen, och då gjorde vi då en föreställning istället. Jag tänkte, du måste ju överraska den här publiken, och så gjorde vi liksom en föreställning istället.
Den var fantastiskt, vill jag bara tillägga. Ja.
Och den ska faktiskt ut på turné i höst.
Wow.
Ja, med, vet du, då med, vi kallar det då så fyndigt för edutainment istället för entertainment. Mm. Alltså edutainment, det är som en undervisningsshow. Och då är det då föredrag och föreläsningar från mig och Magdalena kombinerat med dansnummer och sång och våran resa upp där för Kilimanjaro.
Ni gör om samma grej fast ute i landet.
Yes, exakt.
Ja,
det är perfekt. Mm. Och hur kom ni på den idén ihop? Eller?
Jag kom på den och sen så tvingar jag Magda.
Ja, det brukar vara så. Han kom på idéer och jag är så jätteglad att jag bara, ja, så tar jag rygg och så hänger jag på och tycker det är skitkul.
Och Henke bara känner go for it. Maken.
Det är så kul.
Ja.
Det är så härligt.
Han är ju en underhållare. Du är ju showmannen.
Ja, och så, men Magda bara tar den då. Och så och dansar igen. Två stora dansnummer har hon bara. Och dansar show och mimar. Och alltså så sjukt häftigt. Så kul.
Skulle du kunna tänka dig vara med i Let's Dance igen?
Absolut. Så. Du då? Jag skulle också kunna tänka dig.
Ja, det är klart. Återigen, det är den där bubblan. Mm.
In
i den och så spräcker den och så vill man in i den igen. Men det är självklart, det är så kul. Rent hypotetiskt sådär, absolut.
Jag tror inte man får med två gånger. Jag tror det är svårt.
Ja, nej, men det är det mer jag sa, hypotetiskt. Du kanske missade det ordet.
Ja, det är svårt för mig, det var hypotetiskt. Det var ett svårt ord.
Magdalena, sen har du ju, det måste vi faktiskt prata om. Du har ju vunnit På spåret här innan vi avslutar det här programmet. Ja. Hur fasen kan man vara med och vinna På spåret?
Nej, men jag har varit med två gånger, eller tre gånger. Två gånger har jag inte vunnit och en gång har jag vunnit.
Men tala inte att, mer än nu.
Nej, men det är som att man
bara lär man
jag
sig
var
då.
Med där. Kom tvåa första året med Adam Malmberg och sen typ 10 år senare så fick jag frågan att vara med Claes Elfsberg. Så vi råkade vinna när vi var med första gången.
Råkade vinna.
Ja, men alltså ja, vi vann.
Nej, men alltså,
Claes är helt fantastisk och vi kompletterar varandra. Jag var 15-20 och 20 år yngre än Claes. Jag tror att det är bra att man är lite åldersskillnad så, där, så täcker man lite olika
andra. Och hon kan allting om grönkål.
Om kol kunde jag kol. Allt.
Och varför om skulle kol. Man veta saker om grönkål?
Jag
är grönkål.
Väldigt duktig på kol.
Ja.
Mm. Men vad har det med På spåret att göra, tänkte jag säga.
Nej, men det var ju frågor om kol. Då fick ju olika kol i burarna, skulle man säga, det här är Savoy-kol, det här är inte Park Choi och det här och så här.
Vad då, skulle man då veta vilket land man var i?
Nej,
det är inte vad det var för typ av kol.
Det är inte bara geografi.
Inte bara geografi.
Har du aldrig sett På spåret?
Jag har sett det ibland, men då ser man ju hur de reser igenom Europa.
Det är en del av det, när man reser.
Ja.
Och du kan ju väldigt mycket geografi faktiskt. Du är väldigt duktig på det.
Du skulle göra bra ifrån.
Nej, det tror jag inte.
Väldigt
och,
kul.
Och nu tittar jag på Fredrik och Filip.
Alla mot alla.
Det är så jäkla roligt. För jag kan ju alla svar som ingen annan kan. Och det är alltså 10% av svaren. Och 90%, jag bara sitter där som ett frågetecken. Är jag så korkad, tänker jag.
Nej, men det tycker ju alla. Men det är svårt att sitta på sidlinjen så där, tycker jag.
Och sen när de kör de här 60 sekunderna när de ska svara på såna här frågor.
Under pressure.
Ja, och de ska byta ut såna här etiketter. Man bara, ja, det är klart det är Findus, kommer man på en halvtimme senare. Mm.
Ja. Det är hemskt. Sjuk. Jag har ju varit med det också. Det var hemskt att sitta där. Det är i den där under pressure.
I bur. Ja, du är där. Ja, okej. Okay. Även i buren kanske.
Ja, det är hemskt att sitta där. Och så frågar man sig, varför är jag här? Varför kan jag inte säga nej?
För att det är kul och det är ingen som bryr sig, herregud.
Det kan vara kul.
Och du vinner Mästarnas mästare och det vill jag också komma in på. Jag såg dig när du sitter i sån här 90 graders.
Ja.
Visst gjorde du det?
Ja, det gör man.
Och jag bara tänkte, du satt där typ så här 8-9 minuter.
12:59.
Okej, förlåt. Men någon annan som sitter i 20 sekunder så sen 2 minuter som 3 timmar.
Nej, men jag var också slut efter 20 sekunder, så tyckte jag att det kändes. Men jag visste precis hur jag skulle tackla det. Vilken jävla strategi, att jag bara skulle fokusera på andra saker, tänka på annat än hur jobbet var att stå där. Så jag tänkte på massor med andra olika saker under de där 12:59 och inte en sekund på hur jobbet var, utan bara fokus på annat, andra liksom, lura sig själv och tänka de här rätt tankarna. För om jag bara skulle tänka, åh, det är så jävla jobbet, åh nej, nu tror inte jag det här, då så sätter jag
mig. Magdalena, jag försöker också tänka på annat, det skiter sig i alla fall.
Fast man kan ju försöka, det tycker jag också är en väldigt sak. Det skriver jättemycket om i boken också, att man väljer ju själv, liksom, om glaset är halvt fullt eller halvt tomt. Alltså det är varenda dag. Alla val man gör i livet, varenda dag så har vi den chansen.
Val hela tiden.
Glaset är helt fullt där, tror jag.
Absolut. Mm. Inte alltid dock.
Och vinner man... Nej, inte alltid. Nej, jag förstår. Ibland får du fylla på det.
Vi har skrivit den här boken alltså, och vi har ju inte svar. Vi lever alltså, ibland bara, vi lever inte alls som vi lär. Alltså,
nej,
men vi kanske strävar dit och vill gärna vet du, vara som de där personerna i boken.
Det är viktigt. Det är viktigt, för att vi har ju sex områden och ett av dem är till exempel exempel återhämtning. Vi vet ju att det är jätteviktigt.
Ett tag vi ville dra ut det där avsnittet ur boken. Uh-huh. Det, för det är skomakarens barn. Vi kan ingenting om återhämtning. Vi jobbar alldeles för mycket och vi vilar aldrig. Tar aldrig en tupp. Vi har inte tid med det här.
Nej,
liksom.
Men vi vet ju att vi bör göra det. Vi jobbar ju på det. Och det är det som är grejen. Att man har något att sträva mot.
Och det som jag brukar säga, man vill ju också dela med sig av sina erfarenheter, så det är inte alltid det kanske rätt för alla och det kanske passar vissa, men om ingen skulle dela med sig av sina erfarenheter, ja, då skulle man ju inte, hur skulle man hjälpa världsbefolkningen framåt? Det är fantastiskt att man kan göra det.
Och här får du massor med tips. Alltså, den här lilla boken är ju så här, det är inte rätt eller fel. Alltså, det är inga pekpinnar, det är bara som en liten kompis i vardagen.
Precis, och vi är ju till exempel det här med kostmat. Ja, det är ju viktigt, men vi har inga pekpinnar. Det här ska vi äta, det här ska vi äta. Men hur ska vi äta? Det är det som är spännande. Vad ska vi tänka på? Ska vi kasta i oss maten när vi sitter där vid skrivbordet? Ja, nej, det kanske vi inte ska göra. Vi ska liksom och tacksamma och titta på den, smaka på den för att kroppen ska liksom kunna ta hand om maten på bästa sätt. Så det är mycket sånt där som är spännande. Mm.
Innan vi avslutar tillbaka till Mästarnas mästare här. Du vann ju den.
Ja, 2013.
Den också. Din lilla vinnare. Tobias också. Mm. Men vinna över männen, för jag tittade på Mästarnas mästare och jag tycker att det är lite förspänt för männen, att kvinnorna borde få lite mer handikapp i de här grenarna. Så att vinna det som kvinna är ju faktiskt fantastiskt. Så
det tyckte jag var jättekul. Grattis. Att jag som första kvinna fick vinna Mästarnas mästare. Det är att jag såg att jag såg möjligheten att, och inte begränsningen, utan ja, men jag kan faktiskt vinna. Och innan jag tackade ja till det, innan jag åkte iväg till Grekland, så jag tänkte inte att nu ska jag åka och vinna, utan mer, ja, men jag ska åka och vara med. Men sen så alldeles innan jag åkte så såg jag en undersökning i en tidning när folk får rösta, vem kommer att vinna Mästarnas mästare? Så jag bara, jag vill kolla lite. Och de flesta hade röstat på mig. Och då gick det upp för mig att, ja, varför inte? Jag kan ju faktiskt också vinna Mästarnas mästare, trots att jag är kvinna.
Och du gjorde det.
Och så gjorde jag det. Så man måste ju tro på att man kan.
Mm. Och det gör ni båda två. Ni är fantastiska. Avslutningsvis, hur ser ert schema ut nu då? Var ska ni vara någonstans och föreläsa? Hur kan man hitta biljetter, tänker jag?
Ja, precis.
Och var ska ni vara?
Det kommer vara 16 städer. Och det är inte helt satt ännu.
Om en månad.
Så kommer
berätta lite om det då. Berätta lite om turnén.
Ja, men turnén kommer vara 16 städer. Och vi kommer röra oss i hela Sverige. Och vi släpper biljetterna ungefär om en månad.
Juhu! Tack för att ni kom hit.
Tack för att vi fick komma med.
Ja, så mysigt att ha er här.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.